Gott vänner, vi är nu inne och går nu in i den allra sista delen av en gudstjänstserie som vi har haft här nu under våren. Och för dig som är besökare eller som inte har hängt med på sistone, så har den här serien handlat om det nya livet som Bibeln talar om, att vi får leva i gemenskap med Jesus Kristus. Och det har handlat om vad det där nya livet har för kännetecknen i dig och i mig. Det har handlat om också på vilket sätt vi utmanas att ta djärva beslut och modiga beslut att leva tillsammans med Jesus. Och det har varit många veckor, och nu går vi alltså in i 3 veckor som jag tror kommer bli en väldigt spännande och rafflande avrundning på den här serien gudstjänster. Och de här veckorna som vi har framför oss tror jag kommer bli spännande men också utmanande för oss alla. Det vi har haft som en röd tråd igenom de här veckorna, det har varit utgångspunkten i några av Jesus liknelser i evangelierna. Vi har sett på några liknelser som Jesus gav oss och sett på vilket sätt de talar om att leva det nya livet tillsammans med honom. Och det vi kommer ägna nu lite extra tid åt under de kommande veckorna, det är utmanande liknelser som Jesus ger oss. Och det vi ser när vi läser de här texterna, det är att de skapar reaktioner både hos de som hörde dem första gången och också hos oss än idag. En del reagerade med att bli utmanade. Andra reagerade med att bli upprörda. Men det är fortfarande Jesus ord vi talar om. Jesus liknelser. Och därför måste vi som församling också våga läsa det som utmanar och ibland också få röra upp någonting i våra liv. Eller hur? För vi kan ju inte liksom läsa selektivt och tänka, nej, men det där är lite för jobbigt för mig, så jag hoppar över det. Så under de 3 kommande veckorna så ska vi ta reda på vad det här nya livet som vi är inbjudna att leva redan här och nu, på vilket sätt det nya livet också vittnar om ett liv som ska komma. Om det nya livets framtid som är en verklighet. Och idag så ska vi ta reda på detta, vad det innebär att prioritera, att göra val här och nu, som handlar om evigheten. Och vi ska kolla lite närmare på Jesu liknelse om den stora festen. Jesus liknelse om den stora festen. Eller banketten, som det står i en del bibelöversättningar. Och för dig som inte har riktigt sammanhanget klart för dig, så kan det vara gott att veta att här talar Jesus. Han befinner sig, ska jag säga, på en fest hos en av de judiska ledarna. En farisé, en av de högsta religiösa ledarna, hade bjudit in Jesus till en fest i sitt hem. Och där på festen så läser vi om i Lukas 14 kapitel om hur det finns en man som är sjuk. Han har vatten i sin kropp. Och även om det är sabbat och även om fariseerna inte tyckte det var okej, så gjorde Jesus det som han vet är det goda att göra. Det som tillhör det nya livet. När han helade den mannen som behövde helande i sin kropp. Det här rörde upp en massa känslor hos dem som var där. Och så fortsätter Jesus att tala om behovet av att leva med ödmjukhet och barmhärtighet. Alltså att det är på något sätt ett av kännetecknen att leva det nya livet. Att jag lever ödmjuk inför andra människor. Och så kommer vi in i storyn, i berättelsen. Och om du vill hänga med i din egen bibel, så får du gärna leta upp Lukas 14 kapitlet. Och jag kommer läsa från vers 15 till 24. Vers 15 till och med 24. Och då ska jag slå upp det själv också. Och då står det följande. En av gästerna som hörde detta som Jesus hade sagt sa till honom: salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa till honom: en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en stor åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas att du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas att du ursäktar. Ännu en annan sa: jag har gift mig, så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa: herre, vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. För oss som lever så här på 2000-talet så kanske den här liknelsen kan vara lite konstig eller kanske lite svår att relatera till. För vem är hela friden vid sina sinnens fulla bruk bjuder in en massa människor till en fest, säger att det kommer ske den här dagen, men säger ingenting om när exakt det kommer ske. Det är ju inte riktigt så det funkar för oss, eller hur? Jag har en del vänner från Papua Nya Guinea, där vet jag att det funkar så. Där kan man säga i den kulturen att på söndag så möts vi vid det stora trädet nere vid vattnet. Och där finns det inga tidsangivelser, men i våran kultur så kan det här kanske verka lite konstigt. Att någon bjuder in till fest utan att berätta när det ska ske. Eller hur? Hur många av oss praktiserar det? Men så gick det till. Först bestämde man dagen. Och när det var klart och personerna som blev inbjudna hade accepterat inbjudan, så gick den som skulle ha festen hem och förberedde. Och när allt var klart, när maten var färdig, så sände han iväg sina tjänare, eller som det faktiskt talas om här i Lukas texten, sin slav, för att bjuda in framförallt de mest förnämsta gästerna, för att de skulle komma först till festmåltiden, för att de skulle få platserna som de ville ha och så vidare. Det var så det funkade. Och då gällde det ju att vara redo, eller hur? Det kan vi ju själva förstå. Tänk dig in i den situationen. Att du skulle ha blivit inbjuden till en fest idag. Du vet inte när, men plötsligt så kommer en person till dig och säger: nu är allt färdigt, så häng på. För nu börjar festen. Nu är maten klar. Allt är uppdukat. Då funkar det ju inte att säga: nej, vänta lite, du, jag har bara några saker till jag ska göra hemma. Jag ska bara måla huset, eller jag ska bara ta hand om tvätten, eller jag ska bara... Det är ungefär som när jag växte upp. Jag vet inte om ni känner igen i det med. Men när jag växte upp och min mamma ropade från köket: nu är maten färdig. Då visste jag att nu funkar det inte att dra till med något ska bara. Eller hur? Är det någon mer som delar den? Ja, några stycken gör det. När mamma ropade att nu är maten klar, då var det dags att komma. Och på samma sätt när tjänaren eller slaven kom och skulle komma hem till dig och säga: Jonas, nu är allt klart, häng på. Då funkar det inte att säga: du, jag kommer kanske om en stund. Det hade ju varit den största dissen av festens herre som man kan tänka sig. Respektlöst. Det är ju egentligen ingen direkt hemlighet, tänker jag, vad Jesus faktiskt vill ha sagt med sin liknelse. Det handlar ju om vad du och jag väljer att göra med våran inbjudan till den stora festen som fadern själv håller på att förbereda. Prioriterar vi den eller upptas våra liv allt för mycket av andra saker i våran tillvaro? Inte med det sagt att de är fel, men frågan är vad som har vårt prio. Om våra liv upptas av alla de där andra projekten, prylarna, investeringarna eller relationerna till och med. Det är ju det Jesus på något sätt vill få dig och mig att tänka efter kring. Kommer vi också svara Jesus när hans inbjudan en dag kommer med att nej, du får nog vänta lite för jag har fullt upp med mitt eget? Därför att det texten faktiskt talar allvar kring det är att den som har fått den första inbjudan som tackar nej till den, för den blir det ingen fest. Allvaret i det är ju självande, eller hur? Sen ska vi komma ihåg att den här texten, som de som lyssnade på den först, den judiska befolkningen, för de hade den här en ännu djupare innebörd. Vi kommer till det lite senare. Igår så var Charlotta och Sigrid och jag och Charlottas syster och dotter nere i Rydcentrum på Respekt och kärlek. Och jag vet inte om någon mer var där. Jag vet att Mark var där för vi träffades. Och där hade de en fiskedamm. Och Sigrid han med och fiskade upp världens största påse godis och nagellack och allt vad det var. Och så nästan när hon har dratt upp fiskespöet så är det något barn till. Och sen helt plötsligt så bara är det slut. Helt plötsligt så bara på, jag vet inte vilken signal, så bara hela den här fiskedammen upplöstes. Och i samband med att det sker så ser jag ett litet barn som kommer gåendes. Och som börjar förstå, liksom, det börjar landa nu att oj, det är ju slut. Och hon vänder sig mot sin mamma och sen börjar hon storgråta. Det var över liksom, det var förbi, det var för sent. Och lite samma sak är det ju faktiskt det Jesus talar om. Smärtan och sorgen i att festen, den är snart färdig. Är du med? Har du sagt ja till hans inbjudan att vara med på den festen? Jag vill att du ska lägga märke till några saker när du ser den här liknelsen. Det där som står och som vi kanske läser mycket mellan raderna. I vers 16. Alla de där tre gästerna som Jesus talar om i sin liknelse, de hade fått en inbjudan. Det står ju det att han, Herren, som hade ställt till med fest, han bjöd in många. De hade fått en inbjudan att vara med. Och de hade uppenbarligen inte tackat nej, eftersom samme herre förväntade sig att de skulle komma när han var färdig och när allt var klart. Och så vill jag att du ska lägga märke till den andra viktiga saken. Nämligen att när festen är klar så kommer de ju med sina faktiskt ganska, nu får ni ursäkta, men lite lama ursäkter. Som gör festens herre både vred och arg. Det är kanske inte en bild av Gud som vi är så trygga med eller kanske ens vill tänka så mycket på. Att en del kan faktiskt väcka vrede hos Gud själv. Men varför blev då festens festfixaren så arg och vred? Jo, därför att de där människorna, de där gästerna, de hade redan fått sin inbjudan. Men de hade inte tackat nej. Det var liksom inte som på Facebook. Ni vet den här funktionen när man bjuds in till en evenemang, en händelse. Någon skapar ett event. Och så kan man kryssa i kommer kanske eller typ vet inte eller vad det nu står nu för tiden. Det fanns inget sånt på Jesus tid. Och i Guds värld finns det inte heller den där gråzonen. Ja, men jag får se, jag kanske hakar på din fest, Gud, så vidare det inte dyker upp något bättre. Om någon visar sin gästfrihet, så var det den värsta tänkbara dissen att säga nej tack till den inbjudan. Och dessutom, som om det inte var nog, att säga nej när någon ordnar fest, det vittnar ju inte över någon jättestörre stor glädje eller tacksamhet, eller hur? Över att få vara bjuden på festernas fest. Frågan är ju bara, vad kan du och jag ta med oss ifrån den här liknelsen? Allvarlig, ja. Men vad kan du och jag ta med oss? Vad har Jesus tidlösa ord och liknelse att säga dig och mig? Kan vi till och med känna igen oss i de här ursäkterna? Jag är övertygad om att vi kan göra det allihopa. Om vi ska vara ärliga. För även om vi kanske inte köper en åker lite då och då, eller om vi rusar ner till affären och köper 10 stycken oxar, så tänker jag att det finns grejer i våra liv som vi ibland kan använda som ursäkter för att välja det där fokuset, det där perspektivet som handlar om evigheten. Den första mannen, han hade köpt en åker, läste vi i texten. Och han behövde gå ut och se på den där åken. Och det är egentligen en ganska märklig ursäkt, eller hur? För det var inte så att den där åken plötsligt bara skulle vara borta. Puff, nu fanns den inte längre. Åken, den skulle ju finnas kvar. Även under festen eller efter festen. Och jag tänker någonstans att så där kan det vara med mitt eget liv. Att det finns saker, det finns projekt som konkurrerar med den tid och uppmärksamhet som Gud ibland skulle få av mig. I samma takt som du och jag investerar i den där nya prylen eller i det där nya projektet, så behöver vi ju alltid vara medvetna om att det också riskerar att stjäla vår tid och uppmärksamhet. Eller hur? Och om du och jag nu består av kropp och själ och ande, så behöver vi också ställa oss frågan hur mycket av våran tid vi ger för att odla det där goda i vår själ, i vårt inre, kontra all den där tid vi ibland lägger på allt det som är gott för kroppen. Och jag säger inte det här för att skuldbelägga, men jag tror att det är jätteviktigt. Jag tänker utifrån mitt eget liv, hur mycket grejer finns det inte som så lätt kan ta mitt fokus? Och som riskerar att leda till att jag till slut börjar ursäkta mig inför Gud. Den andra mannen i liknelsen, han hade köpt 10 stycken nya oxar. Och nu var det äntligen dags att pröva dem. Och det är ju också en ganska konstig ursäkt. För vem i hela världen går och köper 10 oxar för att provköra dem först efter att man har köpt dem? Jag vet inte om det är någon som känner igen sig där. Jag tror inte det. Det är inte så många av oss som brukar göra detta. Men det finns också andra saker i våra liv som upptar uppmärksamheten. Min kära hustru Charlotta, hon vet om att ibland så händer det att jag får sådana här små avier på posten. Och det händer titt som tätt att jag har beställt någon teknikpryl på nätet. Oftast från någon billig sajt i Kina kanske. Ibland funkar de, ibland funkar de inte. Nu kanske det kostar 10 spänn, men det var ju kul liksom. Och när de där postavierna kommer så kan jag ju bli som ett litet barn. Jag bara, nu är det snart dags. Jag har väntat 3,5 vecka och nu ska jag få öppna det här paketet. Ibland tackar jag Gud för att jag inte är rikare än vad jag är. För då, nej, det hade kunnat bli problem. Men Charlotta vet att ibland kommer de där paketen. Och det jag vet nu, det är också att i takt med att de där grejerna landar hemma hos mig eller i min brevlåda, så riskerar de att ta fokus ifrån det som kanske egentligen skulle vara saker som jag skulle behöva lägga lite mer tid på. Det hände här om dagen. Jag hade vunnit en auktion på Tradera. Nu blir ni oroliga för mig liksom, men en del hänger ju på Hemnet och så, men Magnus, du vet ju om detta. Jag har en dröm om att dokumentera ibland med videokamera, och så fick jag tag på en jättebillig videokamera. Och så får jag hem paketet. Jag öppnade och sen går ju hela kvällen. Och till slut var jag som insugen i det här, och på grund av att jag hade den där kameran så var jag tvungen att köpa ett minneskort. Ja, men då sög det upp min tid. Och så tänker jag att det kan vara med mycket i våra liv. Ibland har jag en dröm om att köpa en båt för att kunna åka ut och fiska. Och ibland är jag ganska tacksam för att jag inte har köpt den där båten. För jag vet inte om det är läge just nu i mitt liv. Eller vad skulle den stjäla min uppmärksamhet ifrån Gud kanske? Är ni med mig? Vi har talat om det här i en grupp som jag träffar regelbundet om. Men hur svårt är det inte ibland att få till bibelläsningen eller bönen i vardagen? För att mobilen kanske pockar på vår uppmärksamhet. Eller för att vi fastnar framför tvn och kollar på serierna på Netflix eller vad det än är. Det finns så mycket, och det tror jag vi alla är medvetna om, som riskerar att stjäla vår uppmärksamhet. Den tredje personen i fråga ursäktade sig med att han hade gift sig och inte kunde lämna sitt hem. Vi vet inte om det var för att hans fru ville att han skulle vara kvar hemma, eller om det var för att han hade nya sysslor i livet. Men så här kan det ju vara även i våra relationer med andra människor. Jag försöker leva, jag vet inte hur det är med mig, men jag försöker leva utifrån tanken att först Gud, sen min kära hustru och familj, och sen mitt jobb. Och på något sätt så vill jag att det ska vara mitt mål. Jag lever sällan upp till det, men det är det jag sträcker mig efter. Men jag är fullt medveten om att det finns så mycket som kan ta våran uppmärksamhet. Från ett perspektiv så var ju alla de här ursäkterna okej. För det är inte som så att Gud säger till de här personerna att du får inte investera i en åker eller köpa 10 oxar om du vill. Eller du ska inte gifta dig. Det är inte det Gud säger. Alla de där sakerna är faktiskt ganska goda. Av att förvalta det Gud välsignar oss med. Att leva i relation med andra människor. Det är riktigt goda grejer. Det är saker som vi ska engagera oss i och också ge av oss själva in i. Relationer som vi får njuta av. Men Jesus liknelse, tänker jag, utmanar oss att fundera på vad gör allt det där med mitt liv och min gudsrelation. Och det är ofta som jag kan komma att tänka på människor som jag har mött i mitt liv. Som har börjat någonstans att välja de där sakerna. Och som sakta men säkert har börjat segla bort. Och så efter några veckor så börjar ursäkten kanske komma. Nej, men jag hinner inte riktigt med. Jag hinner inte med församlingen längre, för jag måste ju ta hand om och renovera det här huset eller vad det handlar om. Och innan man vet ordet av, och det har jag sett lite för många gånger, så finns inte riktigt tron och bekännelsen kvar längre. Någonstans tror jag och hoppas att den finns kvar djupt i hjärtat. Men det är som att någonting förloras. Därför att allting kan bli som en avgud i våra liv. Och det här tänker jag är en utmaning till dig och mig. Därför att de här två personerna som det talas om, av de tre, det var rika människor. Och du och jag, vi är rika på allt möjligt. Om man ser till ett snitt i världen så vet vi att vi är otroligt rika människor. Och det här tänker jag är en skarp utmaning till oss att fundera på. Vad gör vi med våran inbjudan? I våran tid så kanske det ofta är Nobelfesten som vi tänker på när vi hör talas om en stor fest eller bankett. Och tanken på en himmelsk fest eller bankett, den var inte ny för det judiska folket. Jesus ord liknar Guds rike vid en fest, en bankett, en festmåltid. Och Jesus han talar om att Guds rike, det är som den där stora festen. Alltså det handlar om glädje, hörni. Glädje, det är fest för mig. Det är ju sällan man går på en fest för att vara sur, ledsen, arg och besviken. Fest är ju synonym på något sätt med att känna glädje. Glädje över relationen, glädje över livet, glädje över varandra. Och tragiskt nog så har vi nog tappat bort det här lite var till mans ibland. Bilden av kyrkan och den kristna tron som en del har, det är ju bilden av någonting som suger musten ur livet. Snarare för att fylla det med ännu mer glädje och tacksamhet. Under kyrkans historia så har det funnits människor som har sanerat tron på allt vad glädje heter. Det berättas om egyptiska munkar som inte tillät sig själva att sova mer än vad de absolut behövde för att överleva. Och de förvägrade sig mat precis till den gräns så att de överlevde. Allt för att de inte skulle kunna njuta av livet. Det finns en filosof, en fransk, fanns en filosof och teolog, han heter Blaise Pascal. Han lär ha haft ett bälte med små järnpiggar på. Och varje gång han upplevde någonting som fyllde honom med glädje eller fröjd, så tryckte han till på det där bältet för att det skulle göra ont. För det var inte tillåtet att känna glädje. Men det är inte den bilden som Bibeln målar upp för oss. Kristen tro är inte en sorg, en bedrövelse. Det är inte ett nytt liv som är ett tråkigt, jobbigt liv. Det är ett nytt liv tillsammans med Jesus i glädje, i fest, i tacksamhet. Och jag skulle vilja att vi avslutningsvis riktar våran blick emot honom som har inbjudit oss alla till festen. För det är det här det handlar om, vänner. Vår himmelske far som bjuder in oss var och en till fest. Inte på grund av våra egna meriter. Inte på grund av hur många oxar vi äger. Eller hur duktiga vi är. Eller hur mycket vi råkar kunna och veta. Eller vilken utbildning vi har. Tvärtom så talar ju texten som vi läser idag, om du läser de verserna som föregår, om att det är de fattiga, de svaga, de handikappade, till dem tillhör Guds rike. De ödmjuka, de tacksamma. De som vet att de har fått en inbjudan till festen, inte på grund av vilka de är, utan på grund av vem festens herre är och på grund av hur han ser på dem. Inte på grund av att de förtjänar det, utan på grund av faderns nåd och kärlek. Och Gud, han har inte hållit tillbaks på några omkostnader när han bjuder dig och mig till fest. Bibeln talar gång på gång om att han sände sin son Jesus Kristus för att han på korset betalar det pris som våra synder kostar. För att du och jag ska få del av det nya livet. För att du och jag ska kunna gå in i den där stora festsalen en dag med glädje och tacksamhet. Inte över vem vi är i oss själva, men över vem han är som bjuder till fest. Och när Jesus dör på Golgata kors så är det en proklamation. Precis på samma sätt som i liknelsen. När slaven rusar runt och säger nu är allt klart, kom. Nu är det färdigt för fest. På samma sätt är Jesus död på korset. Hur märkligt det än kan verka, en inbjudan till oss alla. En proklamation. Hans sista ord på korset, minns ni vad de är? Det är fullbordat. Det är en inbjudan till oss alla. När han på korset med öppna armar säger, det jag kom hit för, det är nu fullbordat. Festen närmar sig. Välkommen in i festens gemenskap. Och nu kvittar om du och jag kan uppfatta oss själva som blinda, handikappade. Som mindre värda i andra människors ögon. Det spelar ingen roll. Därför att Gud säger till oss var och en. Kom, nu är allt klart. Vi ska alldeles strax gå över och sjunga en lovsång tillsammans. Men innan vi gör det så vill jag verkligen utmana dig och uppmuntra dig. Att fundera över på vilket sätt Jesus liknelse vill hjälpa dig att kanske korrigera kurs i livet. Och jag säger det inte för att skrämma någon in i Guds rike, för det är inte det handlar om. Som jag sa förut, den här texten hade en speciell innebörd för dem som hörde den. För den judiska befolkningen, därför att de visste att Gud gång på gång hade bjudit in sitt folk till en fest. Men det de gjorde, det var att tacka nej. Det Gud gjorde, det var att sända sin son. Och till och med till den inbjudan tackade man nej. Så för dem som hörde Jesu liknelse första gången så kändes det här nog på ett speciellt sätt i deras hjärtan. Därför att det Jesus talar om det är att hans eget folk, de som var speciellt utvalda av honom, som hade fått den första inbjudan, de tackade nej. Du och jag, vi får också en inbjudan. Och även om du inte har fått den första inbjudan eller sagt ditt första ja till Jesus, så finns det möjlighet att göra det redan idag. För en dag så kommer tjänaren tillbaks och kommer säga, kom, nu är allt klart. Nu är det fest i min faders hus. Kom, allt är färdigt, allt är förberett, kom. Och det jag hoppas att du ser och det du vill på något sätt reflektera över, både i din egen andakt men också i veckan som kommer i cellgruppen, det är vilka av mina val här och nu gör att jag kommer vara med på den där festen? Eller finns det val och prioriteringar i mitt liv som innebär att jag kanske den dagen kommer komma med mina ursäkter? Jesus han säger till dig min vän, kom. Festen är redo. Kom. Ska vi resa oss upp och be tillsammans?